Kapitel 5. Tre kvinnor. Sidan 75. Nordanvinden låg på innan solen ännu riktigt hunnit klättra upp över horisonten. Något som enligt ortsborna var ett osvikligt tecken på annalkande regn. Och det var under en molnig, hotfull himmel som Mert linkade över Molhara. Männen och kvinnorna i vandrande kvinnans skänkrum var förstås inte riktigt samma som när han varit där senast. Och den här gången fanns det inga Saldamer eller Damener där. Men rummet var fortfarande fullt av schonscharnier och piprök, även om musikanterna ännu inte hade dykt upp. De flesta var i färd med att äta frukost, ibland med skeptiska blickar ner i de djupa tallrikarna, som om de undrade vad det egentligen var som de förväntades äta. Han hade själv reagerat likadant inför den underliga vita gröt som brukade serveras till frukost i Ibordar. Men alla ägnade sig inte åt maten. Vid ett bord satt tre män och en kvinna i mjuka broderade långrockar och spelade kort och rökte pipa. Alla hade huvudena rakade på det sätt som betecknade lågadeln. Guldmynten på deras bord drog till sig Märts blick. De spelade med höga insatser. Högst var myntstaplarna framför en småväxt kar med svart hår, lika mörk i hyn som Ernath, som grinade varje likt mot sina motspelare runt det mycket långa skaftet på en silversmyckad pipa. Mert hade emellertid sitt eget guld och hans tur i kortspel hade aldrig varit lika god som i tärningsspel. Nu visade det sig att husmor Ernan hade gått ut på något ärende redan innan det ljusnat, enligt hennes dotter Mara. Mara fick ta hand om affärerna under tiden. Hon var en tilltalande, fyllig ung dam med stora, vackra ögon i samma hasselbruna nyans som moderns. Och på vänstersidan hade hon kjolen uppsydd på halva låret. Någonting som husmor Ernan inte skulle ha tillåtit när han bodde där. Mara var inte särskilt glad att se honom, utan rynkade pannan så fort han närmade sig. Två män hade dött för hans hand under hans vistelse på värdshuset. Visserligen var det ett par tjuvar som hade försökt slå in skallen på honom, men sånt hände inte på vandrande kvinnan. Hon hade med all önskvärd tydlighet visat att hon hoppades hon sett det sista av honom när han flyttade ut. Inte heller var Mara särskilt intresserad av vad han hade för ärende nu, och dessutom kunde han inte förklara ordentligt vad han ville. Det var bara husmor Ernan som visste vad som fanns gömt i köket. Det hoppades han i varje fall innerligt, och han tänkte sannoliken inte börja gasta om det ute i skänkrummet. Så han drog till med en historia om hur mycket han saknade värdshusets mat, och sen kastade han en blick på den uppsydda kjolen och antydde att han saknade Mara ännu mer. Han kunde inte begripa varför det skulle vara så skandalöst att blotta lite mer av underkjolen när varenda kvinna i Ibordar gick runt och visade upp halva barmen. Men om Mara kände sig lössläppt skulle det kanske hjälpa med lite smicker. Han undfängnade henne med sitt allra bästa leende. Mara ville inte höra på det örat. Istället ryckte hon tag i en skänkflicka som just var på väg förbi. En flicka med beslöjad blick som han var väl bekant med. Luftkapten Julans bägare är nästan tom, Kyra, sa Mara ilsket. Det är meningen att du ska se till att den är full, flicka. Om du inte klarar av att sköta ditt arbete så finns det många andra i Ibordar som gärna gör det. Kyra, flera år äldre än Mara, neg retsamt mot henne och blängde på Mert. Innan Kyra hunnit räta på benen igen vände sig Mara och tog tag i en pojke som försiktigt balanserade en bricka med flera travar odiskade tallrikar. Sluta maska, Ross, fräste hon. Det finns arbete att göra. Se till att sköta det, annars bär det av ut i stallet. Och det blir inte roligt, det kan jag lova dig. Mara fick en mörk blick av sin yngsta bror. Jag längtar efter våren så jag kan börja arbeta på båtarna igen, muttrade han trumpet. Du har varit alldeles odräglig ända sedan Firel gifte sig. Bara för att hon är yngre än du och ingen har friat till dig än. Hon måttade en örfil mot honom som han lätt duckade för. Men det var nära att tallrikstravarna välte. Varför går du inte helt enkelt ut i fiskhamnen och nålar upp underkjolen, ropade han och pilade iväg innan hon hann slå efter honom igen. Märt suckade när hon slutligen vände sin uppmärksamhet mot honom. Att nåla upp underkjolen var ett nytt begrepp för honom, men med tanke på Maras min kunde han gissa sig till vad det betydde. Han skulle inte ha blivit förvånad om det börjat ryka ur hennes öron. Om du vill äta får du komma tillbaka senare. Eller så kan du vänta här om du vill. Jag vet inte hur lång tid det tar innan du blir serverad. Hennes leende var illvilligt. Ingen skulle frivilligt vänta i skänkrummet. Varenda sittplats var upptagen av tjänarier och det fanns ännu fler som stod upp. Så många att skänkflickorna försiktigt fick slingra sig fram med brickorna över huvudena. Kyra fyllde på den mörkhyade lille mannens vinbägare med ett sensuellt leende av samma slag som de hon en gång i tiden hade riktat mot Mert. Han visste inte varför hon hade fattat agg mot honom, men för närvarande fanns det ändå så pass många kvinnor som han klarade av i sitt liv. Vad var för övrigt en luftkapten? Det måste han ta reda på senare. Jag väntar i köket, sa han till Mara. Jag vill berätta för Enid hur mycket jag tyckte om hennes mat. Hon började protestera, men i samma stund ropade en shonshansk kvinna efter vin. Hon hade blå och grön rustning, en hjälm med två plymer under armen och hård blick. Och hon ville ha en färdknäpp, nu genast. Alla skänkflickorna verkade vara upptagna, så Mara nöjde sig med att ge honom en sista grimas innan hon skyndade iväg och försökte anlägga ett vänligt leende. Utan att lyckas särskilt bra. Stöd mot sin stav gjorde Mert en silig bugning efter henne. Köket var helt inpyrt med de läckra dofter som blandades med pipröken i skänkrummet. Fisk som grillades, bröd som gräddades, kött som fräste på spetten. Järnspisarna, ugnarna och elden på den långa tegelhärden spred sin värme i rummet. Och sex svettiga kvinnor och tre diskpojkar fick order om att göra än det ena, än det andra av överkocken. Enid bar sitt snövita förkläde som en vapenrock och styrde över sina domäner med en långskaftad träslev i handen. Hon var den rundaste kvinna Mert någonsin hade sett och han trodde knappt att han skulle nå om henne om han försökt slå armarna om henne. Hon kände genast igen honom, varvid ett illmarigt leende klöv hennes breda och livhyade ansikte. Så du har blivit varse att jag hade rätt, sa hon och pekade på honom med sleven. Du klämde på fel melon och det visade sig att den var en lejonfisk i förklädnad medan du själv bara var en trind liten grymt fisk. Hon kastade bak huvudet och gav till ett kacklande skratt. Mert tvingade fram ett leende, blod och förbannad aska. Det fanns verkligen ingen som inte visste hur det låg till. Jag måste ta mig ifrån den här fördömda staden, tänkte han bittert. Annars kommer jag att få höra hur de skrattar åt mig resten av mitt liv. Plötsligt kändes hans oro för guldet helt befängd. Den grå golvstenen låg stadigt på sin plats framför raden med spisar och skilde sig inte från resten. För att kunna lyfta den måste man känna till det rätta knepet. Lopin och Narim skulle ha berättat om så mycket som ett mynt hade försvunnit mellan deras besök. Husmor Erna skulle förmodligen egenhändigt ha jagat rätt på och flott den skyldige om någon hade försökt stjäla på hennes värdshus. Han kunde lika gärna gå igen. Aludras viljestyrka var kanske inte så stark så här dags på morgonen. Hon kanske kunde bjuda honom på frukost. Han hade smitit från palatset utan att ta sig tid att äta först. För att hans besök inte skulle väcka nyfikenhet talade han likväl om för Enid hur mycket han hade tyckt om hennes förgyllda fisk och att den var bättre än den som serverades i Terrasin-palatset. Han behövde inte överdriva det minsta. Enid var ett underverk. Kvinnan formligen strålade och till hans förvåning tog hon fram en portion ur ugnen och la den på ett fat bara för honom. Någon ute i skänkrummet kunde gott vänta, sa hon när hon ställde fatet i änden av kökets stora arbetsbord. Hon gjorde en gest med sleven och genast sprang en av diskpojkarna fram med en pall. Mert tittade på plattfisken med dess gyllene skorpa och det vattnades i munnen på honom. Alura skulle förmodligen inte vara svagare än annars. Och om hon blev upprörd över att han kom och störde henne så tidigt på morgonen kunde det mycket väl hända att hon inte bjöd på mat. Hans mage kurrade ljudligt. När han hängt upp manteln på en krok bredvid dörren ut mot stallgården och lutat staven mot väggen intill la han hatten under pallen och vek undan spetsmanschetterna så att de inte skulle hamna på fatet. När husmor Ernan väl steg in genom köksdörren, svepte av sig manteln och skakade av regnvattnet på golvet fanns det inte mycket annat kvar än en behaglig smak på hans tunga och några välrensade vita ben på fatet. Han hade lärt sig att uppskatta ett flertal besynliga saker sedan han kom till Ibordar. Men fiskögonen fick ligga kvar och glo på honom. Båda två var på samma sida av fiskens huvud. En annan kvinna slank in bakom husmor Ernan medan han torkade sig om munnen med en linneservett. Hon drog snabbt igen dörren bakom sig och behöll den våta manteln på med huvan långt framdragen. Mert reste sig upp, fick en skymt av ansiktet där innanför och var nära att välta pallen över ända. Han trodde att han lyckades dölja sin bestörtning ganska väl genom en elegant bugning, men inombords var han alldeles omtumlad. Vilken tur att ni är här, Ersnåd, sa husmor Ernan rappt och lämnade manteln till en av diskpojkarna. Annars skulle jag ha sänt bud efter er. Inid, var snäll och töm köket och vakta dörren. Jag måste få tala med den unge försten ensam. Kocken vallade raskt ut under köksorna och diskpojkarna på stallgården. Trots deras klagan över regnet och rop om att maten skulle brännas vid var det tydligt att de var lika vana vid det här som Inid. Själv tittade hon inte ens åt husmor Ernan och hennes följeslagerska innan hon skyndade ut genom dörren med den långa sleven framför sig som ett svärd. Vilken överraskning, sa Julien Massa och vek tillbaka huvan. Hennes mörka ylleklänning med urringning i trakten snitt satt löst på henne och var nött och fransig. Det rimmade illa med hennes sorglösa ton. När husmor Erna berättade att hon kände en man som kanske skulle kunna ta mig med från Ibordar hade jag ingen tanke på att det kunde vara du. Hon var söt, med bruna ögon och ett leende som nästan kunde mäta sig med Kairas. Och ett tidlöst ansikte som formligen ropade ut att hon var ACD. När det fanns dussintals tjornsen på andra sidan en dörr som bevakades av en kocka med en slev. Julien tog av sig manteln och vände sig om för att hänga upp den på en av krokarna, men husmor Ernan lät höra ett irriterat ljud. Så säkert är det inte här, Julien, sa hon. Det lät mer som om hon pratade med någon av sina döttrar än med en ACD. Tills jag har dig säkert. Plötsligt hördes tumultartade ljud från skänkrummet. Inid ropade att ingen fick komma in och en annan röst nästan lika högljudd krävde att hon steg åt sidan. Mert ignorerade protesterna från sitt ben och rörde sig kanske snabbare än någonsin tidigare. Tog Julien om livet och satte sig tungt på bänken vid dörren mot gården med Eichedén i knät. Han höll henne tätt in till sig och låtsades kyssa henne. Det var ett idiotiskt sätt att försöka gömma hennes ansikte, men det var det enda han kom att tänka på annat än att slänga manteln över huvudet på henne. Hon flämtade indignerat, men så spärrade hon upp ögonen när hon äntligen hörde den tjonsjanska rösten och slog blixtsnabbt armarna om honom. Han bad en bön för att hans tur skulle hålla i sig och såg hur dörren öppnades. Fortfarande under högljudda protester backade Inid in i köket medan hon dunkade med sleven på en sojin med en våt mantel hängande över ryggen som föste henne framför sig. Det var en kraftig bister kar med en liten fläta som inte ens kom i närheten av att nå axeln. Han värjde sig för de flesta av hennes slag med sin fria hand och verkade inte bry sig om dem som han inte kom undan. Han var den första sojin med skägg som Mert hade sett. Det gav honom ett skevt utseende där det löpte ned över hela högerkinden och upp för den vänstra, men sen slutade tvärt mitt för örat. En lång kvinna med vassa blå ögon i ett blekt strängt ansikte följde med honom in och kastade tillbaka en konstfärdigt broderad blå mantel hophållen vid halsen av en stor svärdformad silverbrosch. Under manteln hade hon en veckad klänning i ljusare blått. Hennes korta mörka hår var klippt i lågadelns skålfrisyr och annars bortrakat ovanför öronen hela vägen runt. Det var ändå bättre än om det varit en Chaldame eller en Damon. Lite bättre. Enid insåg att slaget var förlorat och backade undan från mannen. Men att döma av hur hon höll i sleven och blängde på honom var hon beredd att kasta sig över honom igen så snart husmor Ernan sa till. En kar på framsidan sa att han såg värdshusvärdinnan gå runt i bakdörren, förkunnade Sorginen. Han var vän mot Sertal, men sneglade vaksamt åt Enids håll. Om du är Sertal, Ernan, vet då att detta är kapten av det gröna förstinnan Egenin Tamarath och att hon har en order om rum undertecknad av storförstinnan Saroth Sabel Meldarath i egen hög person. Sen ändrades hans röst, fick mindre av kundgörelse över sig och mer av en man som ville ha logi. Era bästa rum, med en bra säng, utsikt över torget där ute och en eldstad som inte ryker in. Märt hajade till när mannen började prata och Jolene jämrade sig av rädsla mot hans ansikte, kanske i tron att någon var på väg mot dem. Hennes ögon glimmade av ofällda tårar och hon darrade i hans armar. Hennes nord Egenin Tamarath kastade en blick åt deras håll vid ljudet av Jolines jämmer, gjorde en äcklad grimas och vände sig så att hon skulle slippa se paret på bänken. Det som förbryllade Mert var emellertid mannen. Hur i ljusets namn hade en ilianare kunnat bli Sojin? Och karn verkade på något sätt bekant. Förmodligen hade han ett av alla dessa tusentals ansikten som tillhörde folk som var döda sedan länge men som Mert inte kunde låta bli att minnas. Jag är Sertal Ernan och våra bästa rum är upptagna av luftkapten först Abaldar Julan, sa husmor Ernan lugnt utan att låta sig skrämmas av vare sig Sojiner eller det sanna blodet. Hon la armarna i kors under brösten. Mina näst bästa rum bebos av fan-general Fyrok Karede i dödsgardet. Jag vet inte om en kapten av det gröna står över dem i rang, men hur det än är med den saken får ni göra upp sinsemellan vem som flyttar och vem som får vara kvar. Det är min fasta föresats att aldrig avvisa shonshanska gäster så länge de betalar för sig. Mert stelnade till och väntade på explosionen. Saroth skulle ha låtit prygla henne till hälften, men Egenin log. Det är ett nöje att ha att göra med någon som har lite ryggrad, sa hon. Jag tror nog att vi ska komma bra överens, husmor Ernan, så länge ni inte går för långt i er uppriktighet. Kaptenen ger order och besättningen lyder. Men jag har aldrig tvingat någon att krypa på mitt däck. Mert rynkade pannan. Däck? Ett fartygsdäck? Varför drog det i någon tråd i hans huvud? Alla dessa gamla minnen kunde verkligen vara besvärande ibland. Husmor Ernan nickade utan att vända sina mörka ögon från shonshanskans blå. Som ni säger, er snod. Men jag hoppas att ni kommer ihåg att vandrande kvinnan är mitt skepp. Som tur var hade den shonshanska kvinnan humor. Hon skrattade. Då är ni kapten över ert skepp, skrockade hon. Och jag ska vara kapten över guldet. Vad nu det kunde betyda. Egenin suckade och skakade på huvudet. Inför ljusets sanning står jag inte högre i rangen särskilt många här. Men Saroth vill ha mig nära till hands. Så några får väl flytta ner och någon får flytta ut. Om de inte vill dela rum. Plötsligt såg hon bister ut och kastade en halv blick mot Mert och Jolene. Hennes läppar kröktes i avsmak. Jag hoppas att ni inte låter sånt här för sig gå överallt, husmor Ernan. Jag försäkrar att ni inte ska behöva se någonting liknande igen under mitt tak, svarade värdshusvärdinnan förbindligt. Sojinen tittade också med rynkade ögonbryn på Mert och kvinnan i hans knä. Och Eginin var tvungen att rycka honom i rockarmen innan han spratt till och följde henne tillbaka ut i skänkrummet. Karn kunde gärna försöka verka lika chockerad som sin härskarinna, men Matt kände till festivalerna i Ilien. De var nästan lika illa som de i Ibodar var beträffade folk som sprang runt halvnakna, eller ännu värre. Inte bättre än Dacovaler, eller de där shia-dansarna som soldaterna ständigt pratade om. Han försökte få upp Jolene ur sitt knä när dörren gick igen bakom de båda. Men hon klängde sig fast och grät med ansiktet tryckt mot hans axel. Enid drog en djup suck och sjönk ihop mot arbetsbordet som om benen hade mjuknat i hennes kropp. Till och med husmor Ernan verkade skakad och satte sig tungt på pallen som Matt hade lämnat och satte huvudet i händerna. Fast bara en kort stund, sen var hon på fötter igen. Räkna till 50 och hämta sen in alla utifrån regnet, sa hon rappt. Ingen skulle ha anat att hon suttit och darrat bara ett ögonblick tidigare. Hon lyfte ner Jolines mantel från dess krok, tog en lång sticka från en låda på spiselkransen och böjde sig ner för att tända den på elden under stekspetten. Jag är i källaren om du behöver mig. Men om någon frågar så vet du inte var jag är. Tills jag säger till är det ingen annan än jag som går ner dit. Enid nickade som om detta inte var någonting ovanligt. Ta med henne, sa värdinnan till Mert, och utan att söla. Bär henne om du måste. Det var just och jämt vad han fick göra. Jolene grät fortfarande sin nästan ljudlösa gråt och vägrade släppa taget om honom eller ens lyfta ansiktet från hans axel. Hon var inte tung. Ljuset var det tack, men inte desto mindre började en molande värk kännas i hans ben när han följde husmor Ernan till källardörren med sin börda. Trots värken hade han kunnat tycka det var ganska trevligt, om det inte varit för att husmor Ernan tog så god tid på sig med allting. Hon tände en lampa som stod på en hylla bredvid den tjocka dörren och blåste omsorgsfullt ut stickan innan hon satte tillbaka glaset. Som om det inte fanns några sjönsken på 100 miles omkrets. Sen la hon den rykande stickan på ett litet tändfat. I maklig takt plockade hon fram en lång nyckel ur bältespåsen, låste upp järnlåset och gav honom slutligen tecken att gå in. Trappan innanför dörren var bred nog för att man skulle kunna få upp en tunna, men den var brant och förlorade sig i mörker. Han gjorde som hon sa, men väntade på andra trappsteget medan hon drog igen dörren och låste den igen. Och han väntade så att hon kunde gå före med lampan. Det sista han ville nu var att snava. Gör ni ofta sånt här, frågade han samtidigt som han ändrade greppet om Jolene. Gömmer Aesir, menar jag. Jag hörde att det viskades om att det fanns en syster kvar i stan, svarade husmor Ernan. Och lyckades hitta henne innan Sjönsjön gjorde det. Jag kunde inte låta dem få en syster. Hon blängde på honom över axeln som för att utmana honom att säga emot. Det ville han, men kunde inte förmå orden att komma över sina läppar. Han skulle väl själv ha hjälpt vem som helst undan Sjönsjön om han kunnat. Och dessutom stod han i skuld till Jolene Masa. Vandrande kvinnan var ett värdshus med rejäla förråd och den mörka källaren var stor. Det gick långa gångar mellan liggande tunnor med öl och vin, höga lårar med potatis och rovor som stod på stengolvet. Rader av hyllor där det låg säckar med torkade bönor och ärtor och pepparfrukter. Berg av trälådor med ljuset visste vad. Det verkade inte vara särskilt dammigt, men luften hade samma torra lukt som de flesta förrådsrum. Han fick syn på sina kläder, prydigt hopvikta på en avröjd hylla, om det nu inte var någon annan som förvarade sina plagg här nere, men fick inget tillfälle att studera dem närmare. Husmor Ernan visade honom till bortre änden av källaren, där han satte ner Jolene på en kagge som stod upprätt på golvet. Han var tvungen att bända loss hennes armar för att kunna lämna henne hopkurad där. Snyftande drog hon fram en näsduk ur ärmen och baddade sina rödkantade ögon. Med sitt svullna ansikte såg hon knappast ut som man föreställde sig en ACD, även bortsett från den trasiga klänningen. Hennes mod är brutet, sa husmor Ernan och ställde ifrån sig lampan på en tunna som saknade tapp och också stod upprätt. Flera andra tomma tunnor stod spridda på golvet där i väntan på att forslas tillbaka till bryggaren. Det var så nära en öppen yta som någon han sett i källaren. Hon har gömt sig ända sedan Sjönsen kom. De sista dagarna har hennes väktare varit tvungna att flytta henne flera gånger för att Sjönsen fått för sig att söka igenom ett hus och inte bara leta ute på gatorna. Det skulle väl räcka för att knäcka vem som helst, men jag betvivlar att de letar här. Märt tänkte på alla officerarna en våning upp och fick erkänna att hon förmodligen hade rätt. Likväl var han glad att det inte var han som tog en sån risk. Han satte sig på huk framför Jolene och grymtade till när det högg till i benet. Jag ska hjälpa dig om jag kan, sa han. Hur det skulle gå till hade han ingen aning om, men han hade som sagt en skuld till henne. Var glad att du har haft så stor tur att du kunnat hålla dig undan från dem så länge. Sån tur har inte Cheslin haft. Jolene tog näsduken från ansiktet med ett ryck och blängde på honom. Tur, fräste hon ilsket. Om hon inte varit ACD skulle han ha tänkt att hon verkade trumpen, med tanke på hur hon putade med underläppen. Jag kunde ha flytt. Första dagen var allt bara förvirring, så vitt jag förstått. Men jag var medvetslös. Fenn och Blairick lyckades nätt och jämnt bära ut mig från palatset innan Sjönsen svärmade in. Och två män som bar på en medvetslös kvinna skulle ha dragit till sig för mycket uppmärksamhet för att kunna komma i närheten av stadsporten. Jag är glad att de fick tag på Cheslin. Glad. Hon lurade i mig någonting, det är jag säker på. Det var därför Fenn och Blairick inte kunde väcka mig. Därför jag har fått sova i stall och gömma mig i gränder. Hela tiden rädd för att de där odjuren skulle hitta mig. Det är rätt åt henne. Utbrottet fick Märta att blinka. Han betvivlade att han hört en röst så full av koncentrerat gift förut, ens i sina gamla minnen. Husmor Ernan tittade bistert på Jolene och det ryckte i hennes hand. I vilket fall som helst ska jag hjälpa dig så mycket jag förmår, skyndade han att säga och flyttade sig så att han kom mellan de båda kvinnorna. Det skulle vara just likt husmor Ernan att ge Jolene en örfil, så ACD hon var. Och Jolene såg inte ut som om hon skulle tänka på möjligheten att det kanske fanns en Daemon uppe i värdshuset som kunde förnimma vad hon nu skulle göra som vedergällning. Det var så sant som det var sagt. Skaparen hade gjort kvinnor för att männen inte skulle tycka att livet var för lätt. Hur i ljusets namn skulle han få ut en ACD från Ibordar? Jag står i skuld till dig. Ett förbryllat väck dök upp på Jolins panna. Står i skuld? Lappen där det stod att jag skulle varna Ninivo Elaine, sa han sakta. Han fuktade läpparna och tillade. Den som du lämnade på min kudde. Hon gjorde en avfärdande gest med handen, men hennes blick vek inte från hans ansikte. Alla skulder oss emellan är borta den dag du hjälper mig att komma utanför Ibordars stadsmur, mäster Cawthon, sa hon med ett tonfall lika värdigt som om hon varit en drottning på sin tron. Märt svalde djupt. Lappen hade på något sätt hamnat i hans ficka, inte legat på hans kudde. Och det innebar att han hade trott fel om vem det var han stod i skuld till. Han gick därifrån utan att avslöja Jolines lögn, för en lögn var det, även om han bara låtit hans missuppfattning passera, inte ens för husmor Ernan. Det var hans problem, det fick honom att må illa. Han önskade att han aldrig insett sitt misstag. När han kom tillbaka till Terrasin-palatset gick han raka vägen till Tylins svit och hängde manteln över en stol för att torka. Han la hatten uppe på ett av de förgyllda, konstfullt snidade klädskåpen, torkade händerna och ansiktet och övervägde att byta rock. Regnet hade trängt igenom manteln på några ställen. Rocken var fuktig här och där. Fuktig, ljus. Med en äcklad grymtning knycklade han ihop den randiga handduken och kastade den på sängen. Han drog ut på tiden. Hoppades till och med, lite, att Tylin skulle komma intrampande och hugga kniven i sängstolpen så att han kunde skjuta upp det han måste göra. Måste, Efter vad som hänt med Jolene hade han inget val. Palatset hade en enkel uppläggning när man tänkte efter. Tjänarna bodde på den nedersta våningen där även köken fanns, utom några som bodde i källaren. Nästa våning innehöll de stora mottagningssalarna och de små kontor där skrivare och ämbetsmän höll till. Och tredje våningen hade rum för gäster som inte stod så högt i gunst, nu huvudsakligen bebodda av shonshanska ädlingar. På den översta våningen fanns Tylins svit och rum avsedda för mer upphöjda gäster som Saroth, Tuon och några andra. Men till och med i ett palats fanns det dessutom en vind, om man nu kunde kalla det så. Matt stannade vid foten av en trappa som gömts bakom ett hörn för att inte vara i ögonfallande och tog ett djupt andetag innan han sakta började gå upp för den. Det stora fönsterlösa rummet längst upp var lågt i tak och hade grovt plankgolv. Det hade tömts på vad som nu kunde ha funnits här innan Shonshen kom och istället fyllts med ett rutnät av små rum med träväggar och varsin stängd dörr. Enkla golvlampor i järn lyste upp de smala gångarna som löpte mellan dem. Ljudet från regnet som piskade mot takplattorna var starkt, nära. När han nådde det översta trappsteget stannade han upp på nytt och började inte andas igen förrän han var säker på att det inte hördes några fotsteg. I något av de små rummen var det en kvinna som grät. Men det skulle inte dyka upp någon Shaldame och undra vad han gjorde här. Förmodligen skulle de förr eller senare få veta att han varit här. Men om han var snabb skulle han hinna ta reda på vad han behövde veta först. Han visste inte vilket rum som var hennes. Det var det som var problemet. Han gick fram till det första och gläntade på dörren precis så mycket att han kunde kika in. En Athanmer-kvinna i grå klänning satt på kanten av en smal bädd med händerna knäppta i knät. Sängen och en kommod med tvättfat, kanna och en liten spegel tog upp större delen av golvytan. Flera grå klänningar hängde på en krok på väggen. En av James segmenterade silverkoppel löpte i en båge från silverkragen runt hennes hals till ett silverarmband som var upphängt på en annan krok. Hon kunde nå alla delar av det minimala rummet. De små hålen där hennes örhängen och näsring hade suttit hade inte hunnit läka ihop än. De såg ut som sår. När dörren öppnades lyfte hon huvudet med en rädd min som förbyttes i begrundan och kanske hopp. Han stängde dörren utan att säga ett ord. Jag kan inte rädda allihop, tänkte han bistert. Det går inte. Ljus, vad han hatade det här. Innanför de följande dörrarna fanns exakt likadana rum med tre andra havsfolkskvinnor, varav en låg på sängen och grät högljutt. Sen kom en sovande gulhårig kvinna. Allas Adamer hade armbanden upphängda på krokar. Han sköt igen den sista dörren lika försiktigt som om han hade försökt knycka en paj mitt framför näsan på husmor Alvear. Det var inte säkert att den blonda kvinnan var från Shonshen, men han tänkte inte ta några risker. Han hade öppnat ytterligare något dussin dörrar innan han drog en lättad suck, slank in och drog igen dörren efter sig. Teslin Barradon låg på sängen med händerna bakom huvudet. Det var bara hennes mörka ögon som rörde sig, stirrade på honom med genomträngande blick. Hon sa ingenting utan glodde bara på honom som om hon försökte borra hål genom hans huvud. Du la en lapp i min rockficka, sa han tyst. Väggarna var tunna. Han kunde fortfarande höra den gråtande kvinnan. Varför? Elida vill ha de där flickorna lika mycket som hon någonsin ville ta staven och stolen, sa Teslin utan att röra sig. Hennes röst var fortfarande sträv, men inte lika sträv som han mindes den. Särskilt Elaine. Jag ville störa Elida om jag kunde. Låta henne få vissla fåfängt efter dem. Hon lät höra ett tyst, bittert skratt. Jag gav till och med Jolene gaffelrot så att hon inte skulle kunna sätta käppar i hjulet för flickorna. Och se vad jag fick för det. Jolene kom undan medan jag... Hennes blick rörde sig igen till silverarmbandet på väggen. Med en suck klutade sig Matt mot väggen bredvid klänningarna som hängde där på sina krokar. Hon visste vad meddelandet hade innehållit. En varning till Elaine och Ninive. Ljus, så han hade hoppats att hon inte skulle veta det. Att det varit någon annan som hade stoppat den där förbannade lappen i hans ficka. Den hade tur som helst inte gjort någon nytta. De visste båda att Elida var ute efter dem. Lappen hade inte betytt någonting. Och i vilket fall som helst hade kvinnan egentligen inte velat hjälpa dem, bara störa Elida. Han kunde gå härifrån med rent samvete. Blod och aska. Han borde aldrig ha pratat med henne. Nu när han hade gjort det. Jag ska försöka hjälpa dig att fly om jag kan, sa han motvilligt. Hon låg lika stilla som förut. Vare sig hennes ansiktsuttryck eller tonfall förändrades. Hon kunde lika gärna ha förklarat någonting fullständigt betydelselöst. Även om du kan ta loss kragen skulle jag inte komma särskilt långt. Kanske inte ens ut ur palatset. Och om jag gjorde det så kan ändå ingen kvinna som kan leda kraften komma ut genom stadsporten utan en Adame om halsen. Jag har själv hållit vakt där så jag vet. Jag ska tänka ut någonting, muttrade han och drog fingrarna genom håret. Tänka ut någonting? Men vad? Ljus, det låter inte ens som om du vill fly. Du menar verkligen allvar, viskade hon, så tyst att han nästan inte hörde det. Jag trodde att du bara kommit för att håna mig. Sakta satte hon sig upp på bädden, satte ner fötterna på golvet. Hon spände blicken i honom och fortsatte lika tyst men med en intensiv ton i rösten. Om jag vill fly. När jag gör någonting som behagar dem ger chaldejmerna mig sötsaker. Och jag har kommit på mig själv med att se fram emot dessa belöningar. En hes fasa kröp in i hennes röst. Inte för att jag tycker om sötsaker utan för att jag har gjort någonting som behagat en chaldejm. En ensam tår sipprade fram ur hennes ena ögonvrå. Hon tog ett djupt andetag. Om du hjälper mig att fly ska jag göra precis vad du begär. Om det inte innebär förräderi mot vita. Hon bet av fortsättningen, satte sig spikrakt upp och stirrade rakt igenom honom. Plötsligt nickade hon för sig själv. Hjälp mig att fly, så gör jag precis vad du än begär, sa hon. Jag ska göra vad jag kan, sa han. Jag måste lista ut något sätt att göra det på. Hon nickade, som om han hade lovat att hon skulle vara därifrån innan natten. Det finns en till syster som hålls fången i palatset. Edesina Azedin. Hon måste komma med oss. En till, sa Mert. Jag trodde jag sett 3 eller 4 dig inräknad. Hur som helst är jag inte säker på att jag kan få dig härifrån, för att inte tala om... De andra är förändrade. Cheslin fick ett spänt drag över läpparna. Gisin och Mylan. Jag kände henne som Sharian Camille, men nu svarar hon bara till namnet Mylan. De båda skulle förråda oss. Edesina är fortfarande sig själv. Jag kan inte lämna henne kvar här, även om hon är rebell. Hör nu, sa Mert med ett lugnande leende. Jag sa att jag ska försöka få ut dig, men jag förstår inte hur jag ska kunna få ut 2 av er. Det är bäst att du går nu, avbröt hon honom igen. Män får inte vara här uppe, och dessutom skulle de bli misstänksamma om de hittade dig här. Sen tittade hon på honom och fnös. Det skulle nog hjälpa om du inte klädde dig fullt så pråligt. 10 druckna knåpare skulle inte dra till sig lika mycket uppmärksamhet som du. Gå nu. Fort, gå. Han gick muttrande för sig själv. Just lik den ACD. Här erbjöd man sig att hjälpa henne. Och innan man visste ordet av skulle hon ha en att klättra upp för en tvärbrant klippa för att befria 50 människor ur en fängelsehåla mitt i natten. Det hade varit en annan man som råkat ut för det. En man som nu var död sedan länge. Men han mindes det och det stämde precis. Blod och förbannad aska. Han visste inte hur han skulle bära sig åt för att rädda en ACD, och nu ville hon att han skulle befria två. Han klev runt hörnet vid trappans fot och var nära att gå rakt in i Tuon. Men får inte besöka Damon-burarna, sa hon och gav honom en kall blick genom slöjan. Du kan bli bestraffad bara för att du gått in dit. Jag letade efter en vindfinnerska i snåd, sa han hastigt med en så elegant bugning han förmådde, och tänkte så fort han någonsin kunde. Hon gjorde mig en tjänst en gång och jag tänkte att hon kanske ville ha någonting från köket. Lite kakor eller någonting sånt. Men jag hittade henne inte. Jag antar att hon inte blev infångad när... Här svek rösten honom. Den stränga, fördömande mask som flickan alltid bar hade lösts upp i ett leende. Hon var egentligen väldigt söt. Det var väldigt snällt av dig, sa hon. Det är bra att veta att du är snäll mot Damoner. Men du måste vara försiktig. Det finns män som faktiskt tar Damoner till sängs. Hennes fylliga läppar förvreds i en äcklad grimas. Du vill knappast att folk ska tro att du är pervers. Sen var det stränga uttrycket plötsligt tillbaka. Alla fångar skulle omedelbart avrättas. Tack för varningen, Ersnåd, sa han med något ostadig röst. Vilken sorts man ville ha en kvinna som satt i koppel? Sen var det som om han upphört att existera. Hon bara gled iväg längs korridoren som om det inte fanns någon där. För en gångs skull brydde han sig emellertid inte det minsta om storförstinnan Tuon. Han hade en ACD gömd i vandrande kvinnans källare och två andra med Jamen-koppel, vilka alla förväntade sig att narren Matt Cawthon skulle rädda dem ur deras trångmål. Han var övertygad om att Cheslin skulle informera denna Edicina om det hela så snart det gick. Tre kvinnor som kanske skulle börja bli otåliga om han inte lyckades få dem i säkerhet snart nog. Kvinnor tyckte om att prata, och när de fått prata ett tag slank det gärna ur dem saker som borde ha blivit osagda. Otåliga kvinnor pratade till och med mer än andra. Den här gången kände han inga tärningar i huvudet, men däremot kunde han nästan höra en klocka ticka. Och ville det sig illa var det bödelsyxan som skulle slå tolvslaget. Fältslag kunde han planera i sömnen, men här tycktes alla gamla minnen inte vara till stor hjälp. Vad han behövde nu var en ränkmakare, någon som var van vid intriger och falsk spel. Det var dags att sätta sig ner och ta en ordentlig pratstund med Thom och med Julian. Han gav sig av för att leta reda på någon av dem och började omedvetet nynna på "Jag sitter ner i brunnens djup". Och det var just och jämnt vad han gjorde det. Och natten kom och regnet öste sannerligen ner. Som så ofta annars dök ett annat namn på melodin fram ur hans gamla minnen. En sång från Takedos hov i Farachel. Ett rike som Arthur Hökvinge hade krossat för mer än 1000 år sedan. Själva melodin hade förändrats anmärkningsvärt lite under åren som gått sedan dess. Men på den tiden hade sången hetat "Sista styrkan i männen här". Inte desto mindre passade även den texten in alldeles för bra.